en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag så ska vi prata om pengar. Prins William sitter på en enorm förmögenhet och vi tar oss en titt på vad han gör med pengarna. Vi avslöjar även vad för kungliga dyrgripar som säljs på auktion just nu.
Och nu står det klart att skandalprinsen Andrews liv kommer att bli tv-serie med fokus på sexskandalen och den ökända intervjun där prinsen ljög.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi måste prata pengar, Sara.
Ja, men det är alltid
spännande.
Det
känns som allting snurrar kring pengar just nu i dessa dåliga ekonomiska tider.
Det gör det sannolikt.
Men vissa har det lite bättre än andra. Mm. Vi tar oss en titt på prins William och Kates plånböcker, tycker jag. För efter att drottning Elizabeth dog så förändrades prins Williams kungliga status, det vet vi ju. När hans pappa blev kung, då blev ju William prins av Wales, som Charles hade varit innan. Och det gjorde ju att William plötsligt hade tillgång till väldigt mycket pengar. Av tradition så är det nämligen så att prinsen av Wales får tillgång till pengar från hertigdömet Cornwall. Och det är inte små summor vi talar om.
Nej, det stämmer. Pengarna från hertigdömet beräknas ligga på ungefär 13 miljarder kronor. Och det här hertigdömet, det grundades av Edvard den tredje år 1337 som en gåva till sin son prins Edvard. Och det här har sedan då ärvts av den äldsta sonen till den brittiska kungarna fram tills idag. Så det här är en mycket gammal tradition.
Det är ju lite sjukt när man tänker på det, att redan från tidig medeltid. Mm. Så har det här arvet trillat vidare bland kungarna.
Och jag gillar också att man i historien kallar det för en liten gåva.
En liten gåva.
En liten,
ja,
gåva.
Mm. 13 miljarder.
Men de här ägorna är ju väldigt stora, eller mycket stora, och ligger i sydvästra England. Och förra året så tog William emot 78 miljoner kronor av det här hertigdömet. Och det visas, eller det ser man i den senaste årsredovisningen.
Men Sara, egentligen så skulle det ju vara 313 miljoner kronor och det är ju då en rekordsumma för Cornwall. Men sen är det ju så att eftersom William blev prins av Wales i mitten av året så delar han då den här summan med sin pappa, kungen. För han var ju prins av Wales fram till drottningens död då den 8 september. Men sen är det lite speciellt med det här också för att, och jag tror vi pratat om det i podden tidigare också, för William tog ju ett väldigt speciellt beslut. Att en del av hans pengar faktiskt skulle stanna kvar i hertigdömet som då kunde användas till den dagliga ekonomin och verksamheten och förbättringar och det ena med det andra då i den här regionen.
Men man ska ju också säga det att William var ju inte direkt fattig innan han fick ta del av de här Cornwall-miljonerna. Enligt The Times, som har gjort en sammanställning av prinsens förmögenhet, så fanns det en hel del ärvda pengar på bankkontot och i plånboken. William ärvde 130 miljoner när prinsessan Diana dog och det gjorde ju även prins Harry.
Ja, och William, han ärvde ju också efter sin farmors mor, drottningmodern. Hon dog ju i mars 2002 och det sägs ha varit en nätt liten förmögenhet som trillade in på Williams konto där också.
De behöver ju inte oroa sig för elräkningar och sånt där.
Verkligen inte. Och kollar man då på prinsessan Catherine så har faktiskt hon pengar också. Inte lika mycket som sin man, men The Times uppskattar då hennes förmögenhet att ligga runt 130 miljoner kronor.
Det räcker och blir över, men jag tycker ändå att det säger någonting lite om det här med att prins William inte valde att ta alla pengar själv utan också så här ge tillbaka till hertigdömet. Det kanske också säger någonting om hur man faktiskt bör tänka och agera som kunglighet idag för att fortsatt vara relevanta och förtroendegivande. Jag menar, det är tuffa tider för alla nu, alltså ekonomiskt. Och att då som prins roffa åt sig allt själv, det hade ju såklart sett väldigt dåligt ut. Så det här...
Ja, för vad gör man med 313 miljoner? I och för sig kan komma på 1000 saker att göra, men det är ändå precis som du säger, så symboliskt. Och det startade ju redan kung Charles nu. det här med att kapa grenar inom kungafamiljen och att dra åt den här penningpungen till familjemedlemmarna och sådär. Sparsamhet och ekonomisk...
Nej, men de måste det för att fortsätta vara relevanta och inte bli allt för ifrågasatta. Jag tänker, när vi var i London vid kung Charles kröning, då såg man ju väldigt mycket motstånd mot kungen och mot hela
monarkin.
Demonstrationer på flera platser runt om i London och även i resten av England. Och det de främst då lyfter är ju den här ekonomiska biten. Att det kostar för mycket mot vad de får tillbaka och varför ska vi ha det så här? Så att just den här ekonomiska frågan, den måste både kung Charles och prins William verkligen så här se över, ta på allvar, annars så kommer monarkin bli allt för ifrågasatt.
Ja, men jättebra synpunkt, och just det där med att vara relevant. Vi ska prata om en annan intressant grej kring det när det kommer just till William och Kate. Och deras relation till media. Mm. Och om man jämför med den äldre generationen kungligheter i Storbritannien och då William och Kate... till exempel drottning Elisabeth gav ju aldrig någon intervju. Hon deltog i ett par dokumentärer, men ingen så här sitta ner intervju med något medie. Kung Charles har gett en del intervjuer, men han är ju ganska sparsam och fåordig då när han möter journalister. Men ta upp den här spaningen, Sara, för du hade väldigt bra tankar kring det, just med William och Kate och deras medierelationer.
Ja, men det handlar ju om att man ser en helt annan typ av relation till media när det kommer till William och Kate. Och jag tycker faktiskt att den har förändrats mer och mer sedan de blev prins och prinsessa av Wales. Alltså det blev de ju i samband med att drottning Elizabeth dog. Vi har sett dem gästat olika poddar, de gör intervjuer, de stannar och pratar med människor de träffar i samband med olika evenemang på ett helt annat sätt. De ställer upp på selfies, de är med i videoklipp på TikTok och så vidare. Och för en tid sedan så publicerades ett klipp med prins William när han gjorde en sån här this or that, när man ska liksom välja mellan två olika saker.
Det ena och det andra, eller?
Ja, det är det här eller det här, det här typ det. Så. Ja. Och det var ju i samband med Earthshot Prize och deras korrespondent Sophie Lee. Och visst, det här är ju faktiskt prinsens egna organisation ska sägas, men det är ändå en annan sida av kungligheterna som vi inte är vana vid att se. Vi kan väl lyssna lite på det här klippet.
We're gonna play a quick game of this or that. Coffee or tea?
Tea.
Spring or autumn?
Oh, autumn, just.
Ambition or hope?
Both. Can I say both?
Nature-based solutions or tech-based solutions?
You're really challenging on this.
Moonshot or earthshot?
Earthshot. Easy.
Åh, han väljer te framför kaffe. Kanske inte så överraskande.
Det känns kanske som att det var det som förvånade oss minst med tanke på Storbritannien och hela afternoon tea-kulturen.
Vad förvånade mest?
Jag måste säga höst. Alltså, vem kan inte gilla våren mest? Men då slog jag tanken, prins William kanske är lika pollenallergisk som du och jag, Jenny, för då gillar man inte våren så mycket.
Nej, men verkligen så är det ju. Ja, nej, men alltså kul att se honom i ett sånt sammanhang. Han ska ändå bli Storbritanniens nästa kung.
Mm.
Det är väl lite härligt att han kan slappna av lite.
Ja, men jag tycker det. Och apropå att slappna av och vara en ganska chill inställning till media.
Mm.
Ett annat klipp då från när BBC Radio intervjuade både Kate och William har blivit en riktigt viral snackis. Kate och William får då frågan vilken emojis de oftast använder på telefonen. Och det här är lite kul, för man ser hur Kate, hon blir lite stressad, tittar lite nervöst på prins William när de ska svara. Och hon säger också att ja, men det beror lite på i vilket sammanhang och i vilken konversation eller gruppchatt och så här. Varpå prins William är helt avslappnad och svarar skämtsamt då att han har blivit tillsagd att inte svara den här aubergine-emojin. Och sen skrattar de, för det här handlar ju om att det är lite så att använder man den i chattsammanhang så symboliserar det en snopp. Och vi måste lyssna på det här.
But we'd love to know, what's your most used emojis?
Is this a clean thing or is this a family one?
Oh, come on.
It depends what group exactly. It's a family.
I've been told not to say the aubergine, so I've got to pick something else. So
it's the aubergine.
It would have been the aubergine, but I'm saying now, because I've got to be a bit more grown up, it's the one where the eyes go up and down and the mouth's out and you're a bit like...
Yes.
What's that one? The crazy, the slightly yeah. Sort of
mine's
like,
probably got to be the heart with then the crying emoji.
Yeah.
The sort of like hysterical laughing when things have gone wrong.
Ja, men han säger ju att jag måste vara mogen nu, så jag svarar den med ett öga som går upp och ett som går ner. Och Kate säger då att hon ofta använder hjärtat och den här gråtande skrattemojin. Ja, när saker går fel, typ använder hon den.
Ja, men så här, vad, det här är ju en mer avslappnande sida. Bara det liksom, tänker jag, relationen till media. Bara att journalisten tycker att jag kan ställa den här frågan till Kate och William, för de kommer svara på den. Tänk om en journalist hade frågat drottning Elisabeth vilken emoji använder du mest. Jag tror inte ens de hade fått ett svar av henne.
Nej, det, nej. Nej, det hade de inte fått.
Hon hade liksom tittat på dem som, vad är det för fråga? Liksom.
Men det är ju en ny generation kungligheter som kommer ta monarkierna vidare. De har ett annat synsätt på medier och medierelationer. Och det måste nog vara så, därför att den generation som kommer efter, alltså typ min son och de i hans ålder, 9 uppåt och tonåringar, så här, de har ju levt hela sina liv med sociala medier och kommunicera på ett helt annat sätt. De skulle ju aldrig godta att till exempel kungahuset bara finns på Facebook. Facebook är som en stenålders tavla just nu jämfört med alla andra. TikTok och Snap och hej och hå. Så att de måste ju följa med sin tid, och det tycker jag nog ändå att William och Kate faktiskt gör. Mm. De är ju lite förebilder i det här. Och sen handlar det ju inte om att man ska sitta och vara barnslig eller sitta och liksom gnida bort sin kungliga glans på något sätt, eller den här upphöjdheten. Det handlar ju bara om att möta en publik på andra villkor än vad deras föräldrageneration har gjort.
Men det är också en hårfin linje däremellan. Den är nog ganska så svår att balansera. För den här lite upphöjdheten, den här onorbara, lite så här, den här världen som man inte ska kunna ha tillgång till. Blir man så här öppen i media, så är den helt plötsligt mitt framför en, som alla andra på TikTok eller på Instagram. Så att jag tror att det är nog klurigt för dem att liksom bana väg där, och hur de ska liksom orientera sig i det.
Men jag tror att den här gamla sanningen fortfarande gäller. Man kan vara personlig men inte privat. För det är just när man kommer in på det privata som kungligheter sjunker i status i folks ögon, om man säger så. Ja. Där upphöjdheten försvinner. Men personlig, då tycker jag ofta, är kronprinsessan personlig till exempel, så blir hon ju ännu mer populär. Mm. Så jag tror att det är just den där balansen. Var inte privat, men var personlig. För då kan folk identifiera sig med dig. Man kan dela en sak som att man behöver inte berätta vad Estelle äter till frukost, men man kan berätta någonting fint om frukostbordet. Mm. Det är det som är skillnaden.
Mm. Vilken emoji använder du alla mest, Jenny? Jag tänkte bara själv nu, så att du funderar på om man skulle få den här frågan.
Ja, men jag är team Kate där. Jag använder hjärtat och den här gråtskrattande emojin. Ja. Kram-emojin.
Den, ja, som den ser ut i använder du.
Den använder jag mycket. Men jag är ju en boomer, som sagt.
Nej.
Vilka använder du då? Nu kommer vi få höra avancerade emojis.
Nej, jag är ju Sveriges yngsta tant. Alltså.
Vad använder du då?
Nej, men den här skrattemojin som är så haha, kul.
Med tår i ögat.
Ja, ja. Den cirkulerar mycket. Sen använder jag också mycket den här smiling som är liksom upp- och nervänd. För den kan jag vara lite sen när jag skriver någonting som är lite så här, alltså någonting jag är missnöjd över.
Ah.
Den kan liksom då vara så här, inte helt nöjd, men inte man använder ändå den. Så får man en sån från mig, då vet man, hon är inte glad.
Då är man i onåd, ja. Jag har inte fått en hittills.
Det har du inte fått. Svårt att se att den skulle komma. Men summa summarum, jag gillar verkligen den här delen av Kate och William. Och jag tycker att det är kul att vi ser kungligheterna liksom på en liten annan spelplan.
Det är nödvändigt.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På tal om Storbritannien, vi ska också ta upp prins Andrew. Ni kommer säkert ihåg hans skandalintervju med BBC. Den här ökända intervjun från 2019 när prinsen konfronteras med sex trafficking-anklagelser kopplade till Jeffrey Epstein. Vilket ledde till att han drog sig tillbaka från kungliga plikter eller blev lite tvingad till det. Och som slutade då i en förlikning med Virginia Giuffrey, som påstår att hon bara var 17 år när hon tvingades ha sex med prinsen. De gjorde upp i godo, helt enkelt.
Och i den här intervjun med BBC så var det uppenbart att prins Andrew ljög. Han sa bland annat att Virginia Giuffrey ljög om att de träffas på nattklubb. För hon hade ju då berättat om hur de såg sig i en nattklubbsliknande miljö och att prins Andrew skulle ha varit väldigt svettig vid det tillfället. Och prins Andrew sa bland annat i intervjun att han inte kunde svettas, så att det inte stämdes. Och...
ja, han sa, han påstod att han inte kunde svettas. Mm. Så ja, det är otroligt.
Ja, och sen finns det ju även en gammal liksom old school foto, framkallad bild på de två tillsammans. Men journalisten då stod på sig lite och sa, det finns ju en bild på er ihop, hur kan du påstå att ni aldrig har träffats? Och då menar ju prins Andrew att nej, den där bilden är fejk och den är ihopsatt. Och det var många delar i den här intervjun som var uppenbara lögner. Och man ska också säga det att prinsens presstalesperson avrådde honom innan, så här, gör inte den här intervjun, ställ inte upp på det här, och valde faktiskt själv att avgå från sin post innan intervjun sändes, för att han förstod väl
vartåt det barkade.
Ja, precis. Mm. Och det blev ju en katastrof.
Ja, det blev det. Jag tror också att många kungligheter tror att de vet bäst, just för att det finns inga andra som innehar de här ämbetena och yrkena som de har. Och då vet de bäst vad som funkar bäst. Kanske ibland att de ska lyssna mer på sina rådgivare.
Mm.
Den här presstalspersonen vet såklart mycket mer om medier och hur de funkar än vad prinsen gör. Punkt slut. Det blev katastrof. Och det skapade enorma svallvågor och rubriker. Och jag tror också att efter den intervjun, det är bara min teori, jag tror att det var då som drottningen insåg att det här funkar inte. Mm. Och hon puttade ut sin son i kylan. Han får inte representera kungahuset längre.
Nej, för innan där så hade det ju varit såklart väldigt mycket skriverier och man skrev om hela den här Jeffrey Epstein-kopplingen och våldtäktsanklagelserna. Men det här var ju, prins Andrew trodde ju där och då att om jag bara sätter mig och gör den här intervjun så kommer folk att köpa min story, jag kommer vara förlåten och mitt kungliga liv kommer att tuffa på som vanligt. Det blev precis tvärtom och den har faktiskt kommit att kallas för ett av de värsta magplasken i modern brittisk tv-historia.
Jag förstår det.
Mm.
Men nu kommer den här omtalade intervjun att bli en tv-serie. Och det är The Guardian som rapporterar kring det. Det är faktiskt både Amazon och Netflix som ska göra film och tv-serie av händelsen. Det blir alltså två versioner.
Mm.
Michael Sheen och Ruth Wilson kommer att spela huvudrollerna i BBC och Amazonas A Very Royal Scandal.
Bra namn.
Bra namn.
Ja. Och produktionen ska enligt källor redan vara igång. Och enligt beskrivningen så kommer dramat att följa Emily Maitlis professionella och personliga resa som Newsnights journalist. Fram till hennes hyllade intervju med prins Andrew. Så jag tror man kommer få följa journalistens perspektiv i det här.
Mm.
Och prins Andrew. Och sen kommer storiesarna att flätta samman.
Jätte. Det är spännande. Mm. Jag hoppas ju bara att de kan få till det så dokumentärt som möjligt. Så att det inte blir någon sån här dramakladd à la Hollywood. Mm. För man vill nog, jag i alla fall vill jättegärna veta bakom kulisserna hur det hela gick till.
Jag skulle väldigt gärna vilja se, inte minst, alltså hur snacket gick på prins Andrews presskontor.
Mm. Vi går tillbaka lite i historien tycker jag.
Mm,
vi ska prata
trevligt
om drottning Elisabeth. Hon hade ju faktiskt bröllopsdag härom veckan.
Ja, den 20 november 1947 så gifte sig drottning Elisabeth, som då fortfarande var prinsessa, med prins Philip av Grekland och Danmark. Och många brittiska tidningar rapporterade intensivt om förberedelserna inför och kring bröllopet som hölls i Westminster Abbey för 76 år sedan.
Och det finns en sajt som heter Royal Central och de har gått igenom ganska många av de här artiklarna som skrevs då. Och i en av de här artiklarna, eller ganska många, så fokuserar man på de dukade borden väldigt mycket kring bröllopsmiddagen.
Det var alltså vad man skrev om då för 76 år
sedan. Ja, men bland annat. Man skrev om allt, men, men bland annat. Och jag tror mycket handlar om att det här var efterkrigstiden, det här med måltider och så. Alltså man levde ju under ransonering, så fokus var nog mycket kring sånt.
Mm.
Men då berättar i alla fall flera tidningar att huvudbordet var dekorerat med myrten som man plockat från ett skott som är då taget från drottning Victorias brudbukett och som senare då planterats och blivit en stor planta. Och det är ju samma tradition som även de nordiska kungahusen fortsatt med. Och det kommer ju faktiskt från samma planta. Man har tagit skott och så har man fört det till Danmark och Sverige och så vidare. Victoria hade precis som sin mamma drottning Silvia och sina fastrar myrten i sitt diadem till exempel. Och på de här borden då vid bröllopsmiddagen 1947 så mixar man de här myrtenkvistarna med rosa nejlikor. Det känns också väldigt efterkrigstid, nejlikor, eller hur? Men även vit ljung. Och det kan ju låta lite sparsamt, ljung. Men då ska man komma ihåg att det är ju bara 2 år efter andra världskrigets slut. Den brittiska ekonomin, den hade ju inte återhämtat sig ännu. Tar man till exempel drottningens brudklänning så sägs det ju då att den har kostat kungahuset otroligt många ransoneringskuponger. Den var ju dyrbar. Mm. Och det var ju, var det typ 10 000 pärlor som var fästa på den här klänningen?
Om man då ska tänka att det var efterkrigstid så var ju inte direkt klänningen, där var man inte särskilt sparsam med varken valet av tyger eller utsmyckningar. Den var ju väldigt påkostad.
Mm, absolut. Men tillbaka till djungeln.
Ja, Sara. Tillbaka till djungeln.
Den är ju väldigt, det är en tålig blomma, en tålig växt. Jag är från Västergötland och det är ju vår landskapsblomma.
Mm.
Det finns ju fler så här fält av djung. Alltså går man på så här djungfält, det är så vackert. Och det är, när det blommar är det ju fantastiskt.
Det låter jättefint.
Ja, men det blev som ett tema då på drottningens bröllop. Det fanns lite överallt. Och det är det här som medierna då på den här tiden, 1947, verkligen hakat upp sig på. Alla bröllopsgäster fick en mycket speciell gåva. Det var nämligen en kvist av den där kungliga djungeln med ett silverband knutet runt om. Och det var en gåva som uppskattades jättemycket. Dels för att den visade att drottningen var ekonomiskt lagd i den här tuffa efterkrigstiden. Men också för att det var lite så här romantiskt och kärleksfullt att istället för någon pryl eller någonting, då fick man liksom den här lilla ljungkvisten. Och jag undrar ju hur gästerna sparade. Undrar, det finns någon kvist kvar?
Jag tänkte precis säga det. Alltså vi är vana vid att se att så här gamla föremål och sånt där dyker upp på auktion. Men,
till och med en bit av Diana och Charles bröllopstårta har sålts på auktion någon
gång.
Men den lilla ljungkvisten.
Var är ljungen? Och hur mår ljungen idag?
Hur mår den idag?
Ja.
Men bröllopet kostade ju en del skattepengar också, såklart. Och då blev ju en sån här gåva även en symbol för drottningen som väldigt ansvarstagande. Och jag tänker, det fanns ju såklart en strategi kring valet av gåva också.
Där var det någon bakom kulisserna som verkligen hade tänkt till, tror jag.
Det tror jag också.
Men apropå då det här med dukning och blomsterarrangemang. Ni som har lyssnat länge på podden, ni har nog inte missat att jag är ganska så nördig när det kommer till porslin och glas och allt egentligen som har att göra med dukning. Inte minst då när det finns en kunglig koppling.
Mm. Jag har ett minne av att du har berättat för mig en grej. Att du var med om en budgivning av en hel porslinserie som inte var kunglig.
Nej.
Och var finns den nu? Vad hände med den? Var det på fillan?
Så här, jag har koll på väldigt många olika så här auktionssajter, och då den serien jag liksom främst alltid spanar efter, det är ju Svenska Slott, som är då en vit och blå serie som är så här, det är olika slott på varje tallrik.
Aha.
Och jag har några av den, både så här platta tallrikar, djupa tallrikar, men jag skulle ju vilja få ihop till en hel servis.
Men använder du den i så fall då? Du serverar mat på
den? Ja, om du skulle komma hem till mig på en pasta, då kommer du få pastan på.
Då vill jag ha Drottningholms slott, tack.
Ja, det kan du få. Men då i alla fall så du frågade om det hände på fylla så här. Ja, vin hade druckits. Jag har också min bästa kompis är också väldigt porslinsintresserad. Vi satt och kollade på auktionssajter och så tänkte vi, Där är ju serien som du samlar på. Och vilket bra pris.
Nu får du berätta vad du vill ha ut för.
Nej, men det kanske var, låt säga, 1 000 kronor för 86 delar.
Oj,
väldigt billigt.
Ja.
Så jag slog till.
Ja.
Det var ju den. Men hem kommer 3 flyttkartonger. Jag var ju tvungen att beställa frakt på det här, för jag kunde inte åka och hämta det själv. Jag har ingen bil.
Nej.
Hem kommer 3 stycken fulla flyttkartonger som de ställer utanför min dörr.
Oj.
Jag packar upp 86 delar, Jenny.
Det är ganska mycket.
Av helt fel serie.
Fel serie?
Ja.
Men vadå, du såg väl bilder på den på sajten?
Ja, men den var lik.
Den var lik? Den var lik, men var den kopia alltså?
Nej. Det är en helt annan serie.
Och men ändå med slott, eller?
Nej. Den är bara...
Men du, då undrar jag hur mycket vin som hade druckits innan budet lades.
Ja, det var inte en vanlig måndag.
Vad var det för motiv då, om det inte var slott?
Nej, det är något annat. Det är någon liten... Det är som två människor. Alltså, det är inte alls slott. Det är inte alls kungligt. Och den används inte.
Nej.
Så att, nej.
Den står och skäms.
Den står och skäms. Och jag har ju liksom inte direkt Sveriges största vindsförråd. Det ska sägas.
Men
i vinden så är det porslin för en hel familj. Det kanske kommer till användning i framtiden. Eller så får väl jag ställa det vidare. I alla fall, apropå mitt intresse. Nu var det lite sidospår här. Mm. Men nu kan den som vill, jag skulle gärna vilja men jag har inte råd, köpa silverbestick, ljusstakar och glaskannor som tillhör eller har tillhör danska kungafamiljen.
Mm-hmm.
Mm. Det är nämligen så att i början av december så kommer då sällsynta och dyrbara kungliga föremål att auktioneras ut hos Brune Rasmussen i Lyngby heter det, förlåt. Och enligt ett pressmeddelande från auktionshuset så är det en stor samling med unikt kungligt silver som kommer att gå under klubban. Och det här har tidigare varit i Kristian IX och drottning Louise ägo. Alltså nuvarande drottningens farfars farfar.
Oj, det är riktigt gamla fina saker. Vad är det för prylar?
Det är dels fyra stycken stora såna här kandelabrar. Ni vet, så enorma ljusstakar. Ja. Det är två glaskannor med silverfästen och det är även monogram på dem. Så de är väldigt kungliga och stiliga. Det kommer även att auktioneras ut middagsbestick efter prins Gustav av Danmark, alltså drottning Margretes farfars yngre bror. Och just de här kandelabrarna har en mycket speciell kunglig betydelse. För tittar man tillbaka i tiden så har ju de alltså tillhört tre danska kungar och deras drottningar. Så att det har liksom verkligen varit i kunglig ägo.
Mm.
Fram tills att drottningens kusin, prins Knud av Danmark, tog över det här. För hela den här dyrbara samlingen, den ärvde han och hans fru, prinsessan Caroline Mathilde. Och de har faktiskt använt hela den här samlingen liksom hemma på Sorgenfri slott nära Lyngby fram till prinsessans död 1995.
Och då tänker jag att det har ärvts vidare då kanske till något barn eller någonting av dem.
Jag vet inte vem det är som äger det nu. Det här är liksom den backstoryn som auktionssajten ger oss. Men det är i alla fall tydligt att alla de här föremålen som säljs, de har högsta grad kunglig koppling och har använts.
Ja, men verkligen, det måste ju handla om så mycket pengar. Vem har råd att köpa något sånt här? Det är monogram på, pratar om, det är... Ja.
Ja, men så är det ju. Smakar det så kostar det, som man brukar säga. De här ljusstakarna, de värderas till mellan 300 000 till 400 000 danska kronor.
Men du, det kommer gå för mer.
Ja, men så är det alltid med
kunglig
föremål.
Proveniens liksom. Ja.
Och de här glaskannorna är värderade till mellan 30 och 40 000 danska kronor. Men alltid såna här kungliga auktioner, de drar iväg.
De drar iväg. Jag tänker också, borde inte danska kungahuset vara måna om att köpa tillbaka det? För det är ju så mycket... Jag menar, det är så många generationer tillbaka. Det är så dyrbart och har så mycket betydelse och symbolik.
Det hade varit väldigt kul att se hur drottning Margrethe nu eller hennes söner budar tillbaka de här detaljerna. Det kanske händer.
Ja.
Jag känner att vi får följa den här budgivningen.
Jag har lite koll på det. Mm. Det är jättespännande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har fått lite lyssnarfrågor också. Det här är en fråga vi fått från Pernilla. Den är lite långt formulerad så vi kortar ner lite. Men hon har liksom en poäng där, för hon säger så här. Jag undrar varför ni vinklar allt negativt varenda gång ni nämner Harry och Meghan. Skulle vi vara hälften av den kvinna som Meghan är så hade vi varit otroliga. den vänligheten och artigheten hon alltid visar utåt, hennes intelligens, och så beskriver hon Meghan vidare och sådär. Men framförallt, jag hoppas och önskar på en mer neutral vinkling när ni nämner prinsparet, och inte en så orättvis. Jag har lyssnat på er podd varje onsdag i ett par år nu.
Ja, men vi får börja med att tacka för Pernillas fråga till
oss. Och att hon lyssnar så mycket.
Ja, och att hon lyssnar. Bra. Det är jättekul. Jättekul. Och ja, men så här tänker vi, eller nu pratar jag pratar för oss båda tror jag. Mm. Vi tänker så här kring Harry och Meghan. Vi försöker inte vinkla något. Vi tar upp både positiva och negativa händelser kring paret. Men eftersom många händelser kring Harry och Meghan har varit så negativa de senaste åren, eller har skapat väldigt starka och negativa reaktioner, så tror jag också att man verkligen kan uppfatta oss så när vi pratar om det. Inte minst då när det har kommit till, liksom, jag tänker, ja, men alla turer kring Harrys självbiografi och alla kängor mot kungafamiljen, hur omvärlden har reagerat på det.
För det vi brukar säga också kring detta, det är ju att vi är inte negativt inställda till Harry och Meghan som personer, men många av de val de har gjort att göra har vi kritiserat, till exempel hur man tar steget ur kungahuset eller hur man har valt att göra det ena eller andra. Men det har ju inte med dem och deras själ och hjärta och personligheter att göra, utan det är ju deras agerande. Mm.
Vi har fått en fråga ifrån en lyssnare som vill vara anonym, som skriver så här. Jag hörde att ni i något avsnitt nämnde att kung Charles verkar orolig över att flera samhällsländer inte längre vill ha en brittisk monark nu när Elizabeth gått bort. Men jag förstår inte riktigt varför kungen så gärna vill att länderna ska stanna kvar i samhället. Det har ju knappast undgått någon att Storbritanniens historia inte varit så snäll mot kolonierna. Så varför kan han inte bara stötta att dessa länder vill bli självständiga? Skulle det ens påverka hans position som kung av Storbritannien om samhället minskar?
Och jag älskar era så smarta frågor. Det kommer så mycket frågor till oss hela tiden, och det är intelligens i detta, tycker jag. Mycket spännande. Jag tror inte att kung Charles personligen är särskilt orolig egentligen. Han är en modern regent, han följer med i utvecklingen i samhället. Men det är så här, brittiska kungahuset har som inställning att de stöttar länderna i samhället och varje beslut som tas. Tar de beslutet att bli republik, ja, då stöttar kungahuset det också. Och det hände faktiskt under drottning Elisabeths tid att några länder blev republiker. Det kommer hända igen. Vi ser ju hur det liksom puttrar under ytan, och det är många som öppet går ut och talar om att de vill ta bort kung Charles som statsöverhuvud. Men kungligheterna lägger alltså inte någon egen känsla i ländernas beslut. Självklart kan ju Charles ha privata tankar om detta, men det kommer vi aldrig få veta. Han kommer aldrig lufta det, han kommer aldrig liksom diskutera det på något sätt, utan man håller den här linjen att kungahuset stöttar samhällets länder i deras beslut, helt enkelt.
Ja, men precis. Och även prins William har ju faktiskt gått ut och stöttat de här besluten. 2022 så gjorde ju han och Kate en Karibien-turné, som man kommer att kalla den. Och där höll han ju faktiskt ett tal, jag tror att det var i Bahamas huvudstad, där han bland annat sa att han med stolthet stöttar och respekterar ländernas beslut. Och han sa även i talet att förhållanden utvecklas men vänskaper består. Så att han tryckte ju verkligen på att de står bakom länderna som önskar att bli och vill bli självständiga. Och det kommer, jag menar, ringa på vattnet. Jag tror också att många av de här länderna kände att när drottning Elisabeth dog, att det var ett bra tillfälle att faktiskt bryta sig loss. För man har ju hyst en otrolig respekt för henne i alla år. Men jag tror nog att vi kommer att se allt mer av detta framåt.
Vi har fått en klok kommentar också ifrån André. Och jag läser upp den, för den är faktiskt ganska viktig. För ett par veckor sedan så tog vi upp det här med vad kronprinsessan Victoria kommer få för ordningsnummer när hon blir drottning. Och vi förklarade, eftersom vi inte haft någon regerande drottning Victoria tidigare, så blir hon den första. Men Andrea påpekar ju att den här ordningssiffran, den får ju Victoria inte under sin regeringstid. Utan den kommer ju först när det kommer ytterligare en Victoria på tronen. För då blir vår Victoria den första, och den nya blev den andra, så att säga. Så jag vill bara säga tack för det klargörandet, Andrea. Det är ju exakt så det är.
Andrea ska ha tack.
Och ni ska tack för att ni har lyssnat på oss denna veckan. Vi återkommer nästa vecka igen. Vill ni skicka frågor till oss, gör det till kungligt@aftonbladet.se.
Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Man hittar Jenny på Instagram under Kungligt med Jenny och man hittar mig på Instagram och på TikTok under royalistan.se. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.